Sofias drömmar av Corina Boman. I översättning av Erika Eklund. Uppläst av mig, Victoria Flodström för World Audio Publishing International. Kapitel 1. 1929. Januari himlen hängde tung och blygrå över havet. Ute vid horisonten kunde man här och där ana ett svagt rosa sken mellan molnen. Den iskalla vinden strök mig över ansiktet och kröp in under min kappa. Jag kunde haft det varmt och behagligt i min hytt, men den var så trång att rummet kvävde mig och jag hade heller ingen lust att roa mig i salongen, där passagerarna vid den här tiden på dagen redan samlades. Det enda jag önskade var att äntligen komma fram och börja min efterforskning. Vi hade varit på havet i nästan en vecka nu. Vid middagen igår fick vi veta att vi förväntades nå Dover om 2 dagar. Därifrån skulle en färja ta mig till Calais innan resan fortsatte med tåg till Paris. Jag var fortfarande imponerad av att Madame Rubinstein gjorde denna resa flera gånger om året. Hur stod hon ut med det? Jag minns mycket väl första gången jag reste över havet tillsammans med henne. Då hade hon, den framgångsrika kosmetikaentreprenören, gett mig chansen att uppfylla min livsdröm. Att tillverka kosmetik och hjälpa kvinnor att uppnå skönhet och självförtroende. Hon hade tagit med mig från Paris för att arbeta som kemist i hennes fabrik. Under en lång period innan hade allt varit så svårt, men under den resan hade jag känt hopp för första gången på länge. Jag hade inte hört av henne sedan jag blev uppsagd för några veckor sedan. Hade hon lyckats rädda sitt äktenskap? Hon hade trots allt sålt sina amerikanska aktier i Rubinstein Incorporated för att kunna tillbringa mer tid tillsammans med Mr. Titus, hennes man. Jag hade önskat att jag hade hört något nytt om det, men ombord på ett fartyg kom nyheter endast sporadiskt. Dagstidningar fanns bara när man la till i en hamn. Vi befann oss mitt ute på havet, i ovisshetens land. Min hand gled ner i kappfickan. Jag bar alltid med mig brevet, där det med maskinskrivna bokstäver stod att min son fortfarande levde. Vågade jag hoppas? Mina tankar kretsade kring dagarna på sjukhuset efter hans födelse. Budskapet om hans död och den efterföljande depressionen. Var något jag borde ha varit uppmärksam på? Hade jag missat några tecken? Det fanns ett mörkt hål i mitt minne. Oavsett hur mycket jag försökte fanns det inget jag kunde göra för att kasta ljus över mörkret. En storslagen utsikt, eller hur? Frågade en röst. Jag drog upp handen ur fickan och såg mig omkring. Mannen som obemärkt hade dykt upp bakom mig hade höga kindben och en genomträngande blick. Hans ögon var mörka som kol och den höga pannan fick honom att se intellektuell ut. På näsan satt han på glasögon med runda glas. Han var den sortens man som helt säkert aldrig skulle ha lagt märke till mig tidigare. Hans leende avslöjade tydligt avsikten bakom hans ord. Ja, det är det, svarade jag kyligt. Men om ni tillåter så föredrar jag att njuta av den ensam. Min pojkvän Darren hade just lämnat mig och minnet av vår sista kväll tillsammans brände fortfarande smärtsamt i min själ. Mitt hjärta var inte redo för nya närmanden. Mannen skrattade lite förlämpat och vred osäkert på guldringen på sitt finger. En vigselring. Synen av den fick mig att rysa. Och jag blev påmind om en tid för länge sedan. Georg, min älskare, hade också varit gift. Han hade fått mig att tro att han ville skiljas från sin fru. Men det gjorde han inte. Och till slut svek han mig när jag blev gravid. Jag la märke till er, sa han. En kvinna som ni. Vad? Frågade jag en smula stridslysten. Vad betyder det? En kvinna som jag? Jag tog ett djupt andetag. Han var en främling som jag förmodligen aldrig skulle se igen. Jag kunde inte låta min ilska mot Georg gå ut över honom. Ung, vacker och, verkar det som, välsignad med en stark vilja. Det var just den slags ord som den gången hade fått mig att tro att Georg menade allvar med mig. Han, föreläsare på universitetet, hade utnyttjat mig och gjort mig gravid. Jag skulle inte göra